Värvet görs i samarbete med Acast.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Så ser man det inte inifrån. Alltså hade jag vetat att så här, folk tycker en del och sen så går de vidare med sina liv. Men det fungerar inte så i sådana situationer, utan man blir oerhört självmedveten och man är helt övertygad om att allt är över och att människor hatar eller har en massa känslor som man inte är van vid att de har för en, och att de tycker en massa saker och så. Och det är en hemsk resa.
Olof
Ola Lindholm. Ja, programledaren som för en hel generation minst var synonym med kvalitetsunderhållning för och med barn och unga är tillbaka. Redan 2016 debuterade han med två böcker i numera insomnade serien Drömfångaren som jag och min son läste här hemma med stor behållning. Och nu är det dags för en ny räcka böcker. Kung Pao, den här gången skrivna tillsammans med Johan Lindqvist. Trots att Ola Lindholm inte hade det som ambition själv blev han en av de stora tv-profilerna under 90- och 00-talen. Först på ZTV, sen på SVT där han bland annat syns i Myror i brallan, Söndagsöppet och givetvis Wild Kids. Men 2011 tog allt en dramatisk vändning då han mot sitt nekande dömdes för narkotikabrott och här försvann uppdragen ett efter ett. Hur det var, uppväxten i Blekinge och hur det blev just böcker för kids som blev hans nya karriär vid sidan av tv. Det betar vi av i Värvet avsnitt 379. Av och med mig, K. Triumf, C. Åström och Månsson som producent och Acast som plattform. Här är Ola Lindholm.
Hur ser dina dagar ut så här sen sommaren 2019?
Mina dagar, jag bor ju på Skaftö i Bohuslän. Så jag går upp på morgonen så går jag ut på gården och så tittar jag till fåren och ankorna som inte är mina men som är grannens. Men de går på min mark och så njuter jag av det.
Fan vad härligt.
Ja, och sen så skriver jag lite och redigerar lite böcker och sånt som vi ska ge ut. Men det är ganska lugnt just nu.
Mm. Skönt.
Mm, fantastiskt.
Så, och nästa fråga var ju då, var bor du nu för tiden? Men det vet jag ju nu, Skaftö.
Ja, nu har jag ju svarat på det.
Exakt. Så då kan jag egentligen kanske stryka den frågan. Men då kan jag istället fråga, varför bor du på Skaftö?
Jag bor på Skaftö. Alltså, det är en ganska långt svar.
Mm. Ja, men
det är ju, Ola, det är ju härligt.
Det här är Värvet.
Ja,
kör.
Skönt. Jag bor på Skaftö dels för att det var ett ställe som jag var på väldigt mycket tillsammans med min sambo. De har koppling till Skaftö sen länge och jag älskade Skaftö. Och sen så kände jag och min sambo Lotta att vi ville lämna Stockholm och göra någonting helt annat. I grund och botten handlade det egentligen om min son på något sätt. Jag kände, jag hade bott i Stockholm och vi hade jobbat väldigt, väldigt, väldigt hårt och vi hade en son och skulle inte få fler barn, det visste vi. Och jag kände att jag ville inte vara en av de där som om 40 år ångrar att jag inte spenderade mer tid med mitt barn. Så jag tog någon sorts beslut i livet att jag ville vara där varje morgon ostressad, vara där varje eftermiddag ostressad. Så därför flyttade vi. Av den anledningen också.
Jag förstår.
Det kanske var den viktigaste drivkraften.
Och din sambo då, hon har någon slags verksamhet där?
Ja, hon och hennes syster äger några sommarbutiker som är öppna på sommaren. Men hon är också tv-människa i grund och botten.
Och inredare?
Och inredare, ja. Precis. Mm.
Härligt.
Ja.
Trivs du bra där?
Vi trivs jättebra. Det är ju, nu har vi bott här i 7-8 år. Och nu börjar man känna, med vår son Loa, han är ju 12 år nu. Så nu är mamma och pappa, liksom, vi håller på att fasas ut. Men väldigt långsamt, men ändå lite grann. Mm. Och då känner jag också, och Lotta också, att nu kanske man vill öka tempot lite i ens privatliv på något sätt, eller i jobblivet. Och då börjar ju blickarna riktas åt andra håll igen, kanske.
Okay.
Men vi vet inte. Nej. För samtidigt så har vi ett väldigt, väldigt bra liv där nere. Vi bor i en gammal skola som jag inrett och det är fantastiskt.
Men det skulle kanske kunna bli Göteborg då, eller?
Göteborg är väldigt trevligt, ja. Tycker jag. Ja. Men Stockholm är också trevligt.
Okay.
Vi får se.
Ja, just det. Och sen har du din skrivpartner här.
Precis, Johan. Han bor ju här.
Just det. Ja. Vi ska komma till honom.
Ja.
Jag tänkte ställa en fråga tidigt till dig eftersom jag vet att den här intervjun, den är lite villkorad från ditt håll så att säga. Så jag tänkte bara så här, finns det saker som du inte vill prata om?
Ja, eller villkorad, vi pratade ju om det här innan. Och så här, privat pratar jag om allt i mitt liv, i stort sett med vem som helst. Men jag har valt, och det valde jag redan då, att inte prata offentligt om den den dom och den mediacirkus och den rättegång som jag som var för, vad är det nu, 7 eller 8 år sedan. Mm. Det vill jag inte prata om offentligt.
Okay.
Privat gör jag gärna det, men, men det har funkat bra för mig att inte göra det.
Just det. Mm. Jag har ju givetvis...
massa frågor om det. Och det så här, jag skulle aldrig villkora en intervju och säga du får absolut inte ställa några frågor. Det får du göra. Mm. Men jag har ju sagt att jag kommer inte svara på dem.
Nej, och ja. jag tror inte... vi får se om sådär kanske en timme. Om,
bara vi hamnade.
Ja, nej, huruvida jag lyckas liksom ställa frågor om det där utan att liksom skita i det blå skåpet.
Ja, visst. Ja. Ja, men jag förstår. Ja. Det blir spännande för lyssnarna och se hur vi dansar runt det här.
Vilken otrolig cliffhanger. Otrolig alltså. Jag tänkte dock att vi skulle börja just med Johan och din nya bok då. Vill du berätta hur den kom till?
Ja, alltså jag har ju skrivit några barnböcker tidigare och tyckte det var väldigt roligt och gjorde det med hyfsad framgång.
Ja.
Och sen så skulle jag skriva ytterligare böcker för Bonnier. Och började på en mycket stor, mäktig historia. Som jag trodde att de ville ha.
Mm. I Drömfångaren-serien? Eller
nej,
något helt
en helt ny historia. Men jag kände det blev inget bra och jag kände inte för det. Och så, där. Och så jag slutade skriva helt enkelt. Och sen en dag så var jag i en bokhandel. Och där stod Mio min Mio i pocket. En liten pocketbok. Det var någonting som klack till i mig. Och jag kände att pocket för barn, det finns inte. Och då kom massa naturliga tankar för en barnboksförfattare som andra kanske inte funderar kring. Men läsning hos barn går ner och framförallt hos pojkar. Och jag började fundera på, så här, vad läste jag själv som barn? Vad skulle jag vilja läsa? Vad skulle jag vilja skriva? Vad är kul? Och sådär. Och då kom jag fram till att...
Om du vill clear your throat, så att säga, så går det jättebra.
Jättebra. Nej, men jag började fundera kring vad man skulle kunna skriva som skulle kunna få pojkar. Kanske framför allt. Flickor får hemskt gärna läsa våra böcker. Det är jättekul. Men de här pojkarna som är 9, 10, 11 år som slutar läsa helt. Mm. Vad skulle kunna tända dem? Och det var där det började egentligen. Och... jag ska erkänna att jag tycker att det är rätt tråkigt att skriva.
Okay.
Ja, själv sitta liksom sådär. Så då frågade jag Johan, en gammal kompis, om han ville vara med och skriva böcker. Och det ville han.
Men, ursäkta, jag känner ju Johan lite, men för människor som inte gör det, vem är det till att börja med?
Johan Lindqvist är dels min äldsta vän. Vi är uppvuxna i Karlshamn tillsammans, men han är också tv-producent och har jobbat i Stockholms medievärld och tv-värld och är väldigt känd där sedan många, många, många år tillbaka. Han har inte varit offentlig, men är producent. Så
ja,
det är Johan.
Och varför, liksom, det finns ju massa människor som du kunde ha frågat om att skriva bok som hade skrivit böcker, för det har ju inte Johan väl?
Nej.
Men hur kom det sig att du valde just honom?
Alltså jag valde inte Johan. Alltså det finns en sån här stadsfestival i Karlshamn där vi kommer ifrån som vi råkade vara på samtidigt 2017, tror jag, för 2 år sedan. Och då gick jag de här tankarna och funderade på att jag skulle vilja skriva med någon. Och då satt vi den där kvällen och hade druckit ganska många öl. Och då satt Johan bredvid mig och frågade honom. Mm. Vill du vara med? Och det ville han. Och sådär. Och då fick vi ju leva med det beslutet. på något sätt.
Okay.
Sen, men det är ju så att Johan är ju en oerhört smart och skrivande människa.
Mm.
Så jag var aldrig speciellt orolig. Men vi hade faktiskt en överenskommelse att vi skulle testa och skriva. Han skulle liksom skriva, vi skulle skriva några kapitel. Och kände vi eller förlaget att Johan var skräp, då skulle han kliva av.
Mm.
Och jag skulle fortsätta själv, men... Men som tur är så var han inte skräp, utan han var rätt duktig.
Så den här processen har liksom varit nästan 2 år, eller?
Ja,
okay.
Precis.
Mm. När tog ni första liksom tangentslaget?
Ja, men det var väl typ 1,5 år sedan. Men jag har ju skrivit, nu kommer det 2 böcker samtidigt i en serie som förhoppningsvis blir 20-30 böcker. Mm. Men vi har redan skrivit 3 då. Okay. Den första har vi inte publicerat. Den kommer inte nu. Vi får se om... Det var liksom testboken som vi fick kontraktet på.
Okej.
Mm. Så får vi se vad som händer med den lite senare. Men det började ju då för 1,5 år sedan eller någonting. Vi satt oss, kurade ihop oss på ett ställe och satt en vecka och skrev.
Men är det så här snyggt... För jag har ju läst hälften av den bok som kommer som den första.
Just det.
Men är det så här snyggt att ni jobbar med långa bågar över böckerna också och så där, eller...?
Ja, det finns en del långa bågar. Det är alltid svårt att sitta och prata om grejer som folk inte har en aning om.
Nej, men...
Men det är ju så. Absolut, det finns långa bågar om... väldigt otydliga, möjligtvis, men ändå långa bågar om familjeskap och vänskap och sånt där förstås. Mm. Men det här är ju korta böcker, snabba kapitel... Mycket cliffhangers, mycket våld, action och humor. Vi har inga ambitioner att skriva med undertext och miljöbeskrivningar. Det här är en bok som är väldigt tydligt byggd för att skapa läslust hos barn. Vi vill ju att de här böckerna ska läsas, förstås, av väldigt många. Men vi vill ju också framför allt att de läses för att barnen ska bli läsvana och gå vidare till lite mer avancerad och bättre litteratur. Det här är ju på något härligt sätt kiosklitteratur för 10-åringar.
Och kids, ja. Mm. Ja, men vad roligt, grattis.
Ja, stort tack. Det är jätteroligt och skitspännande. Och det är också roligt att förlaget vågar storsatsa. Mm. Vilket de gör. Ni kommer säkert, ni som lyssnar, se Kung Pao både här och där framöver.
Du gav någon intervju för något år sedan, jag hade varit proffsigt att ha den framför sig, där det stod att du jobbade på ett stort hemligt projekt och när det väl kommer så kommer ni att märka det, sa du. Är det här?
Jag vet inte.
Det
hade ju varit fantastiskt. Men det är en sån där grej man säger när man försöker låta intressant och försöker hålla liv i sin egen persona på något sätt. Ja. Wow, han jobbar med något.
Ja, okay.
Jag vet faktiskt inte om det var det som var... Jag har ju jobbat på ett jätteprojekt som inte har blivit av än. Det kan också ha varit det.
All right.
Som ett filmprojekt, också för barn och sådär. Det kan ha varit det jag syftade på.
Okej, och vad hände med det?
Absolut ingenting, än så länge.
Men det finns ett manus som du har skrivit?
Ja, det finns manus och det finns karaktärer och det finns storylines och det finns en massa.
Okej, okay. Så vi får se, kanske?
Vi får se, kanske.
Mm. Alltså jag... Och min son Love då, vi läste ju Drömfångaren böckerna med stor behållning.
Ja, men vad härligt. Tack.
Hur var det att skriva? Var det tungrot för dig då eller?
Nej, alltså de böckerna, de har ju verkligen undertext på något sätt och drivs av sorg och längtan och sådär. Och mycket, mycket känslor. Och det var ju de första böckerna jag skrev. Så de var ju väldigt lustdrivna på något sätt. Det var fantastiskt att skriva dem. Mm.
Hur fick du det liksom kontraktet? Hade du en idé och gick till Bonnier då?
Ja, det var faktiskt Linda Skugg som fick mig att skriva.
Okej. Okay. Mm.
Hon startade ett litet förlag och så ringde hon mig och sa, kan inte du skriva en barnbok till mig? Mm. Eller för mig? Och jag sa, jag vet faktiskt inte, jag testade tidigare, jag vet inte om jag är bra nog. Men testa och skriv lite. Och då gjorde jag det. Och hon tyckte att det var bra. Och samtidigt så hade jag haft en ganska lång relation med Bonnier genom Kamratposten när jag gett ut böcker där. Och jag kunde inte låta bli att skicka det till dem också. Mm. Och då skickade jag det till Bonnier och så sa jag, det finns ett annat förlag som kommer vilja ge ut det här. Ni har 2 dagar på er, för jag måste. Och då ringde de samma kväll. De hade läst, min förläggare ringde samma kväll och sa, vi vill ge ut det här, Ola. Mm. Och då fick jag ringa till Linda. Jag kände mig så jävla taskig. Och ringde jag till Linda och sa, vet du vad? Jag kände att jag var tvungen att skicka det till Bonnier också. Och hon gav mig absolution direkt och sa, vet du vad? Jag förstår till 100%. Mm. Men jag har faktiskt henne att tacka för att jag fick bokkontrakt och fick skriva. Och, så jag är... Jag är evigt tacksam för det.
Och att din karriär tog den här vändningen nästan.
Ja, verkligen. Mm. Ja, men det var ju en chans för mig att skapa någonting nytt. Där jag själv hade kontroll och inte behövde andra människor runt omkring mig som tog beslut om jag var värd att jobba med eller inte.
Just det.
Så det var ju fantastiskt.
Ja, det kändes ju dock som att Drömfångaren skulle bli en trilogi.
Ja, det var nog tanken från början. Men sen... När jag började skriva andra boken så kunde jag inte komma på ett sätt att dra ut historien till 3 böcker.
Okay.
Så det var bara så här, men vad ska mellanboken vara? Mm. Ska de bara vara ute och liksom... Jag tror jag gjorde ett misstag. Egentligen skulle det nog bara... Det borde inte ha varit en trilogi, det borde bara ha varit en bok.
Okay. Mm.
Så tror jag snarare vi skulle gjort. Vi skulle ha väntat ett halvår till och skulle blivit en lite tjockare och hela boken skulle ha varit en bok. Mm. Jag har tjatat på Bonnier lite och sagt till dem, kan vi inte trycka om den och bara trycka den i en? För det tror jag hade blivit bättre. Men historien... Ja, jag älskar ju den där historien, den är fin.
Mm. Kul. Mm. Jag tänker att vi ska ta oss tillbaka lite grann till 1970.
Ja.
Berätta om vilka som fick dig.
Mig, Boel och Sten fick mig i Lund 1970. De var studenter i Lund och hade fått min syster 5 år tidigare och levde där och var väl färdigutbildade då. Och där föddes jag.
Vad hade de blivit när de pluggade?
Alltså min pappa har jobbat med han har varit informationsdirektör och jobbat med information i hela sitt liv, och min mamma är psykolog.
Okej.
Mm. Och när jag var 2 månader gammal så styrde de kosan mot Stockholm. Och sina karriärer. Så då flyttade jag till Järfälla. Och bodde på Polygonvägen 6.
Okay.
Jag tror att det var så här triangelvägen och kvadratvägen och sådär. Och jag bodde på Polygonvägen. Och där bodde vi fram till 75.
Okay.
När de skilde sig.
Så alltså, du har minnen därifrån?
Ja, väldigt. Alltså minnen tycker jag är svårt. Jag tror att många av de minnen jag har därifrån är kopplade till gamla fotografier som jag tror att jag har sett.
Just det. Mm.
Jag minns, jag tror att jag har åkt en sån här lådbil som barnen hade byggt på gatan. Mm. Och att jag skadade mig på något sätt när den ramlade. Det är såna fragmentariska minnen. Mm. Men jag var faktiskt tillbaka, jag minns en annan sak. Jag var tillbaka, och det här måste vara 15 år sedan eller 10 år. Jag mindes nämligen att de byggde en trädkoja ute i skogen bakom Polygonvägen. Och jag var tillbaka och gick ut i skogen. Och mycket riktigt så det måste ju ha varit den kojan. Det är så här, några plankor uppe i ett träd som hade vuxit iväg. Liksom, och så där.
Som du upplevde som jättestor också som barn.
Ja, självklart. Men nu var det bara några pinnar kvar. Mm. Men det är ju sånt där. Men det... Så jag är ju uppvuxen i Stockholm i 5 år och lärde mig prata i Stockholm.
Okay.
Men sen flyttade jag till Blekinge. Mm. Därav min något märkliga dialekt.
Just det. Mm. Men då var det inte alla föräldrar som åkte till Karlshamn?
Nej, det var min mor och jag.
Ja, jag förstår.
Ja.
Och syrran?
Hon åkte med pappa.
Ah, okay.
Till var de då flyttade. Ängelholm, Lund.
Aha, okej. Okay. Ja. Så ni hade... Du har liksom inte växt upp med din syra?
Nej, precis.
Ah, okay.
Vilket man kan tycka är märkligt. Och som vi många gånger har påpekat för våra föräldrar att det kanske inte... att de på något sätt har berövat oss varandra under vår barndom. Men vi har en fantastisk relation idag. Vi har liksom fått tillbaka varandra som vuxna människor, vilket är underbart.
Men var du aldrig hos farsan?
Jo, någon gång. Vi var med min mamma på en trip down memory lane bara för 2 veckor sedan. Jag och min syster, min mamma fyllde 75 och vi tog med henne till ställen i Skåne där hon växte upp. Och då frågade vi henne, för varken jag eller syrran kom ihåg hur vi träffades när vi var små. Mm. För vi måste ju ha varit, men det var liksom inte varannan helg. Det var snarare när det passade. Och syrran hade inget rum hos oss och jag hade inget rum hos pappa, vad jag minns. Så det var på ett annat sätt på 70-talet,
ja.
När man skilde sig.
Men det här har jag nog aldrig hört någon som har växt upp så här.
Nej, det är inte så här. Vi har ju vuxit upp och blivit fungerande människor, både jag och min syster. Men det är klart att det finns en sorg över att ha varit ensam barn, fastän jag inte är det.
Just det.
Det är en lite märklig konstruktion.
Är pappa i livet eller?
Min pappa är i livet, ja.
Okay. Vad har de att säga till sitt försvar?
Alltså, jag vet inte om jag har anklagat dem så mycket.
Okay.
Jag menar, man gör som föräldrar, och det gäller ju oss också, dig och mig, att som förälder gör man så gott man kan och man tar beslut utifrån det man tror är rätt. Jag menar, det är självklart, så var inte det här någon genomtänkt strategi för att de skulle på något sätt ha lika. Och att de tänkte att ja, deras förhållande kan vi ju skita i. Det var ju inte så. Utan de trodde väl att det här skulle bli bra mitt i all den kaos som en skilsmässa är. Liksom. Och så fortsatte det. Bara som vardag så blev det så. Det blev normaliserat och till slut. Så det är ju som vuxna människor, jag och min syster har funderat kring det här och möts i det här. Liksom.
Mm. Men sågs ni på typ jular och sådana grejer? Eller?
Ja, det gjorde vi nog. jag har haft ett oerhört, och det hävdar jag har med det här att göra. Jag har haft en väldigt kluvet relation till jular.
Okay.
Under lång tid, under 90-talet. Alltså när jag blev äldre, 18, 19, 20 och upp till jag var 30 år, så fick jag feber den 23 december varje år.
Aha.
Alltså jag blev sjuk. Jag hade som stark influensa över varje jul, kanske i 10 år.
Oj.
Och det var ju någon sorts reaktion på hur illa jag tyckte om jular. För det var alltid någon som var ledsen. Och när man är ett litet barn så tar man det på sig och man bär det på sina egna axlar och man gör det tyst ofta. Det är ingenting man pratar om. Så var jag hos mamma så var pappa ensam, och var jag hos pappa så var mamma ensam, och det där liksom sög jag åt mig som barn och mådde säkert jävligt dåligt över. Och det manifesterade sig sen i någon sorts fysisk sjukdom varenda jul.
Åh fan. Ja. Men nu har du kommit över det?
Nu har jag absolut kommit över det, men det har jag gjort genom min egen lilla familj, så att säga. Jag har ju på något sätt överkompenserat och kräver att alla måste vara på plats alltid i Loas familj. Liksom, och alla ska vara med och det ska vara så jädra fint.
Ja, men det låter väl rimligt. Alltså, varför blev det just Karlshamn?
Mamma fick väl jobb.
Okej.
Okay. Eller det var ju så, mamma fick jobb i Karlshamn och därför tog hon mig dit. Och hon tog ett beslut där som jag är väldigt glad för. Hon sa att hon fick ett jobb i en stad som hon aldrig hade varit i. Och jag skulle precis börja skolan. Och då tyckte väl hon att nu har lilla Ola flyttat runt och varit med om lite för mycket. Så nu ska jag stanna här till han går ut skolan. Det här ska bli hans hem. oavsett vad som händer mig. Och så blev det.
Så du fick liksom en trygg hand där, kan man säga?
Ja, absolut. Mm.
Vad är det för plats, Karlshamn?
Karlshamn är en svensk, ganska vanlig svensk liten kuststad i Blekinge, i ett landskap som ingen någonsin åker till. De kör igenom det mellan Skåne och Småland. Mm. Och det finns några sådana landskap i Sverige. Dalsland är ett annat som väldigt få människor åker till för att stanna. Mm. Utan man passerar det på vägen. Och där levde vi, och Karlshamn, det är en liten pärla med en fin liten skärgård. Och ett tryggt, oerhört tryggt på 70-80-talet.
Det är väldigt gulligt. Jag var där i påskas.
Ja, det är jättefint.
Lite liksom korkat, upplagt med någon jävla industri mitt i liksom, där kunde ligga något fint.
Ja, men det kan man ju tycka. Vi är ju, jag och Johan då, vi är ju präglade. Mm. Ena sidan av ån där ligger en vacker liten puttrig stad, och på andra sidan där ligger Sojan.
Ja, okay.
som det heter, eller Karlshamn Sabi, eller glassfabriken och mejerifabriken.
Okay. Mm.
Gott glassen, kommer du väl ihåg?
Ja, självklart.
Det är ju därifrån.
Ja, visst.
Och det är ju, där ligger fabriken, och dit gick alla och jobbade, och så tog de sig hem över de små broarna efter jobbet. Mm.
Ja, men på så sätt så är det rimligt. Vem var du då? Alltså, hur såg det ut? Liksom? Vad gjorde du?
Jag var en glad skit. Vi hade en musikförening. Alla i min generation känner till att i alla små städer så fanns det en liten kulturförening. Vår hette Musikforum. Och det är den platsen som har präglat mig och Johan och alla mina vänner från Karlshamn, som jag fortfarande har kontakt med allra mest. Där hade vi fotoklubbar, vi spelade i band, det var teater, vi arrangerade egna konserter, och det gjorde vi från det vi var 13-14 år, och det var vuxna som gav oss ansvar, och vi hade ett eget hus, och det är många av oss som har varit med om det i små städer runt om i Sverige, och för oss var det Musikforum. Mm. Och där levde jag mitt liv fullt ut.
Okay.
Kan man säga.
Var du med i band då också?
Nej, alltså jag gjorde ju ett strategiskt, mycket allvarligt misstag i tidig ålder. Och det var att jag började spela trumpet. När mina kompisar förstod att det var gitarr man skulle spela. Mm. Och då kunde man åtminstone bli basist. Om man inte var bästa gitarristen, då kunde man bli basist. Och så fanns det några trummisar. Och då kunde man skapa band. Men jag spelade trumpet i kommunala musikskolan. Och då fick man hålla sig i mörkrummet som fotograf och vara med i teatergruppen istället.
Men det var du?
Ja, men det var jag. Mm. Och vi gjorde revyer och grejer. Jag vet att jag fick vara med och spela trumpet i ett band som hette Guilala, ett funkband.
Okay.
Men jag var inte tillräckligt... för de hade liksom så här... De letade efter så här Tower of Power-blåset. Det var svårt att hitta i Karlshamn. Mm. Och men det var ju... Jag var den enda som spelade trumpet, och jag höll inte.
Nej, jag förstår.
Så det var bara två rep, tror jag fick vara med.
Mm. Mm. För jag tänker att en sån där småstad är ju liksom... Ofta så vill man ju därifrån ganska tidigt. Mm. Ville du därifrån ganska tidigt?
Nej, vi var helt övertygade om att Karlshamn var den bästa staden i världen.
Aha.
Och att det fanns ingenting annat.
Okej. Okay.
I Stockholm och Göteborg och Malmö, där bodde det bara idioter som inte förstod hur häftigt det var i Karlshamn. Mm. Och vi skulle aldrig flytta därifrån. Och så var det till vi var 18. Och över en natt i princip så bytte alla åsikt. Och vi kände att nej, men den här stan är nog för liten för oss.
Mm.
Vi behöver sticka härifrån. Och då var det några som gjorde det.
Du gick i gymnasiet då, förstår jag.
Ja, precis.
Mm. Gick du färdigt det?
Ja.
Ja. Var du duktig?
Jag hade kunnat vara duktig. Eller jag var ganska normal. Mm. Det var så här, jag var i USA ett år som utbytesstudent, och efter det så var jag ganska skoltrött och tyckte liksom, så höstterminen i tredje ring så hade jag väl 3,0, och sen så kände jag att jag måste ju skärpa mig. Så då gick jag ut med 3,8 tror jag, eller någonting sånt där.
Okay.
Och jag hade säkert kunnat haft högre betyg, men jag var inte intresserad och har aldrig behövt använda mig av det heller.
Nej, det är ju det. Mm. Men det där ska man ju, det är svårt, det kan man inte berätta för ungarna.
Varför det?
Att de inte kommer behöva sina betyg.
Eller så är det precis det vi ska berätta för dem. Att det inte är betygen de ska sträva efter. Kunskapen däremot är viktig.
Just det.
Och förmågan att ta till sig kunskap. Och det kan man lära sig i skolan. Men vi lever i en tidsålder där de här betygen stressar ihjäl våra barn. Mm. Och kanske framförallt våra ungdomar. Vi kanske ska vara duktigare på att säga till dem att det är inte det här som avgör ditt liv.
Ja, men det är väl en rimlig hållning.
Mm.
När fick du komma från Karlshamn då?
Jag fick komma till Karlshamn, jag fick komma från Karlshamn när jag flyttade först till Skurups folkhögskola.
Just det.
Mm. Mm. Och där fanns det en musiklinje för jazzmusiker. Och så fanns det en journalistlinje. Och så fanns det någonting som hette informationslinjen.
Okej.
Okay. Och den gick jag. Jag tror jag gjorde det för att min pappa var informationsdirektör och han tyckte att jag skulle göra något vettigt med mitt liv. Mm. Och då kunde jag säga, men jag går informationslinjen. Jag har fortfarande inte förstått om jag lärde mig någonting där överhuvudtaget. Mm. Men jag gick där ett år och sen så drog jag till Stockholm och spelade musik på Big Ben.
Okay.
På Södermalm, precis inte långt därifrån vi sitter.
Ja, just det. Ja, fast det är den riktningen.
Ja, där borta någonstans. Mm. För det var så att jag hade en kompis här uppe som var duktig på att sjunga och spela. Jag spelade tvättbräda.
Ah, okay.
Mm. Men jag hade långt hår och en jädra energi.
Mm.
Mm. Så det gick bra.
Men du, innan dess, vi måste ändå bara kort i alla fall stanna i Skurup folkhögskola. Hur var det året för dig?
Det var ju fantastiskt.
Eller hur?
Man sitter ju och dricker rödtjut och är viktig och... Jag var tillsammans med en jazzsångerska. Jag hade jättelångt hår. Hon hade rakat av sig håret. Det var ju fantastiskt. Mm. Och det fanns en filosofilärare där som hette Erik som bjöd in eleverna på te. Och så diskuterade han de stora frågorna.
Otroligt.
Ja. Och så satt man där och förstod allting.
När du går ut Skurups folkhögskola, då är så här, då ringer din kompis och säger, du, jag behöver någon som spelar tvättbräda. Är det så det går till?
Ja, ungefär. Ungefär så. Vi hade varit ledare tillsammans på, jag var ledare på konfirmandläger under några år.
Okej. Okay. På grund av din superdjupa gudstro?
Ja.
På riktigt?
Nej. Inte alls, utan det var så att jag konfirmerades själv på ett läger i Skåne. Där hälften, ett integrerat läger där hälften var utvecklingsstörda.
Okay.
Och det var en fantastisk upplevelse och skithäftig. Och då var det några människor i Stockholm som ville starta ett sånt läger. Och då rekryterade de några gamla konfirmander från Skånelägret för att starta det här lägret i Stockholm ute på Gålö. Så jag var med och startade upp det lägret, det finns fortfarande.
Okej. Okay.
Så därför, för att jag har jobbat mycket med utvecklingsstörda tidigare i mitt liv och jag tycker att det är väldigt intressant och roligt. Och just den här integrationsidén som fanns där då, att på något sätt, och ur kyrkans perspektiv så handlar det ju om att så här, ja, men det här är ett läge där man lever kristendom snarare än att studera kristendom och så vidare. Men min ingång på det var att jobba med ungdomar.
Mm.
Och det var fantastiskt. Men vi träffades där i alla fall. Och där spelade jag tvättbräda också, eftersom det är det enda jag kan spela.
Mm.
Och vi hade väldigt roligt. Så ringde han och sa, men ska du inte komma upp så spelar vi tillsammans. Och jag bara, ja visst, ja, absolut. Så jag hade långt hår, spelade tvättbräda, fick 3000 spänn i fickan av Big Ben och levde livet liksom.
Men för du hade ingen annan plan?
Jag hade ingen annan plan överhuvudtaget. Jag visste inte vad jag skulle göra med mitt liv. Men det gick ju bara några månader. Sen min kompis där hade en Ben som jobbade på någonting som hette Trash Television, som var ett litet produktionsbolag.
Okej.
Och de letade, de hade fått ett kontrakt med TV3. Och det här är alltså 1993. TV3 skulle testa att ha några hallåer, ungdomshallåer som skulle vara mellan så här, ungdomsprogram på eftermiddagen. Mm. Och så letade de efter någon som inte pratade stockholmska.
Okej,
ja.
Så du blev inkvoterad?
Så jag blev inkvoterad. Så långhårig och pratade konstigt. Mm. Så fick jag starta på TV3.
Okej, okay, så det var så du gled verkligen in på ett bananskal.
Absolut. Mm. Det var verkligen. De ringde och frågade, kan du, och jag bara, nej. Oj, vad konstigt. Ja, men det kan, får jag betalt. Ja, då fick jag betalt, och då tyckte jag väl att ja, men då var det väl värt det. Mm. För jag, de där 3000 kronorna i fickan, de höll ju aldrig väldigt länge, så då blev jag TV-människa där.
Okej. Okay. Mm. Och ZTV då, när kom det in i ditt liv?
Det kom in bara ett halvår senare. De sparkade oss med hull och hår. Vi var fullständigt värdelösa på TV3.
Okay.
Vi fick bara hatbrev.
Okay.
Och på den tiden, det var ganska kraftfullt. För då var ju någon tvungen att sätta sig ner och skriva med papper och penna och lägga i ett kuvert, gå till en postlåda och lägga sitt hat, som så tog ett par dagar, och så samlades det ihop, och sen fick vi det så här. Vad är det för jävla idioter? Ja, det var ju, så jag kände, ja, men det var min TV-karriär. Men så ringde de från ZTV och behövde en VJ. Och det gick jag dit, och då hade jag ett krav. Och det var att ingen någonsin skulle få skriva mitt manus.
Okej.
Okay. Ja, utan ska jag göra det här, då får jag väl försöka skriva det själv liksom, och då behöver jag inte skylla på någon eller så.
För det var det som var problemet med dina hallå insatser på TV3.
Jag vet, ja, så här, jag skyllde ju på det.
Mm.
Sen om det var det kan ju också ha varit så här att jag var fullständigt dusel. Och att jag inte gjorde de här fantastiska manusen rättvisa. Det finns en överhängande risk att det var så också.
Ja, fast är det, alltså, kan man vara, eller hur dålig kan man vara som hallå? Eller?
jag vet inte. Men det var jag och en tjej, och det var ju liksom så här lite små sketcher.
Aha, okej. Okay.
Ja, så det var liksom en och en halv minut. Det var inte bara att säga här kommer nästa program, utan det var, och vi försökte väl vara roliga, gissar jag.
Ja.
Och det ska man ju ge fan i om man inte är det.
Ja, fast ja, kanske. Mm. Finns det här att se någonstans, tror jag?
Min mamma har en VHS.
Okay. Mm.
Men jag tackar gudarna till att TV3 har raderat allt det där. Det där fanns på något lager i London ett tag på VHS. Det har ju stått i flyttlådor förmodligen på något arkiv, och sen har det kastats.
Mm.
Så det finns inte.
Nej, jag förstår. Men dina ZTV-grejer? De, ja, finns kvar, eller?
Jag vet inte. Jag tror jag har svårt att se det. Någon gång har jag gått in på YouTube och sett om jag är med på någon ZTV-grej och så, men det är väldigt sparsamt.
Mm. Faktum är att jag hade ett jobb med Filip och Fredrik. Jag vet inte exakt vad det var, men då fick jag sätta mig på KB och kolla igenom gamla ZTV-band.
Ah.
Och där finns det ju ganska mycket.
Okej.
Så att om du verkligen vill,
vad roligt,
cringea ihop totalt, så kan du bege dig till, ja, KB och sätta dig,
ja, där. Ja, det vill jag ju gärna.
Ja. Ja.
Men just ZTV-tiden, där har jag ju minnen av att det var ganska bra mycket av det jag gjorde. Så jag vill absolut inte förstöra den bilden jag har i huvudet genom att titta på det.
Men berätta vad du gjorde där då.
På ZTV, alltså ZTV på den tiden.
Vi kanske ska vi bara pausa för en liten fakta utom vad ZTV är.
Absolut.
Jan Stenbeck, mediemogul, salig i åminne, startade en satsning efter TV3, antar jag.
Mm.
Det verkade ha vind i seglen.
Ja.
Så då satsade han på någonting som skulle vara för kids.
Precis.
Ungdomar.
Mm. Just det.
Enter ZTV.
Mm.
Och där fick du jobb från Var du med från starten?
Nej, det var ju några år innan. Peter Sipen och gänget hade varit där ett par år.
Okay. Mm.
Innan. Och Schiffert och allihopa. Och sen kom jag.
Okej. Okay. Mm. Och vad var ditt första jobb där?
Ja, mitt första jobb var ju det gamla fina mediajobbet VJ. Video jockey. Mm. Så då stod jag ju bara och presenterade videor. Och sen växte det där. Så sen gjorde jag ju massa. Jag gjorde ju debattprogram och jag gjorde film. Jag gjorde det största programmet jag gjorde hette Filmjournalen.
Okay.
Så det var ett filmprogram. Mm. Och så. Men det var ju...
Det fick jag höra på ZTV häromdagen att... Det fick jag höra på SVT häromdagen att det är ingen som vill se tv om film tyvärr.
Nej.
Men det var det kanske på den tiden.
Ja, då var det det. Då var det det. Då fanns det ju på SVT och på TV4. Alla skulle ju ha något sorts filmprogram. Men det stämmer säkert att det är ointressant idag.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Men ZTV då, det var ju som YouTube. Alltså, de YouTubers vi har idag, det var ju vi då. Mm. Vi fick liksom en kamera och gör vad ni vill.
Och det var verkligen så också?
Ja, alltså det fanns ju någon sorts... förlåt. Det fanns ju någon sorts styrning, men den var ju oerhört löst... Holland. Mm. Och så gick det som det gick också. Mm.
Ja. Hur länge var du där?
Jag var där 4 år. Mm. Mellan 94 och 98.
Då var det alltså 24 till 28.
Ja, ungefär. Så,
simpelt att vara född
70. Ja, det är jättebra.
Ja, det är lätt att räkna. Mm. Man vet till exempel att du fyller 50 nästa år.
Exakt. Ja. Men jag har inte fyllt 49 ännu.
Nej. Det,
jag kämpar med det. Ja. Alltså det faktum att jag fyller 50 nästa år, så tänker jag hela tiden. Mm. Åh herregud, jag fyller 50 nästa år. Men jag är ju bara 48, tänker jag sen.
Det ser ut som att du skulle kunna fylla 39 senare i år.
Det var ju otroligt gulligt sagt.
Ja, men du ser ju för jävla fräsch ut.
Tackar.
Ja, varsågod. Jag tänker att, liksom, kan du inte ändå för min skull, om inte annat, liksom måla upp hur det såg ut på ZTV? Var det i Vasastan där vid Odenplan?
Jajamensan.
Ja.
Det var det. Man kom in. Ja, hur såg det ut? Alltså, det var ett öppet landskap, och sen nere i källaren. Det var ett gammalt gym, tror jag, vi befann oss i. Det fanns, om jag minns rätt, så fanns det ett kontor där chefen satt. Mm. Och resten var, och sen fanns det Daniela Klintberg, var chef bland annat, han har varit tv-chef på SVT och också.
Anders Pilgren kanske.
Anders Pilgren, Karsten Almqvist, Karsten med Kasten, som är stor TV4-chef idag. Han fick vara ZTV-chef ett tag när jag var där. Han tripplade min lön.
Ja.
Är mycket tacksam från.
Det får man se.
Ja, från 5000 till 15000. Jag tyckte jag var värd det efter. Jag glömde och löneförhandla. Jag hade så här 5000 kronor i månaden.
Mm.
Och så tänkte jag inte på att jag jobbade heltid där. Och sen kom jag på det till slut. Men jag är ju här hela tiden. Mm. Jag gör ju program hela tiden. De där 5000, det var ju för att jag skulle göra några presentationer och videos. Mm. Och så var det liksom, man glömde ju bort det med. Så kom jag på det. Och då gjorde Karsten Almqvist mig rik.
Men du kanske inte hade så stora omkostnader om du var där hela tiden.
Nej, precis. Ja, men resten, det var ett kontor där chefen satt, och sen var det väl något ordentligt skrivbord där någon ekonomiansvarig satt. Och sen var ju resten i stort sett kaos. Mm. När jag och min producent Erik Sandström, vi ville ha ett eget kontor också. Och då fanns det nere i källaren, så fanns det en liten skrubb, en sån här med cementväggar som är i vissa stora källare, där man förmodligen har haft städutrustning. Den rensade vi ut, och där satt vi i 2 år.
Okay.
I den där skrubben. Mm. För att vi skulle kunna ha en dörr och stänga. Så det var ju på den nivån.
Jag förstår. Mm. Men var det roligt?
Det var ju fantastiskt. Mm. Det var ju en oerhört kreativ tid där vi fick göra vad vi ville med någon annans pengar.
Mm.
Och fick bli lite kändisar på stan. Mm. Det var ju inte så många som tittade, men det var ju tillräckligt många för att man skulle kunna göra sig ett namn så pass mycket som att man fick gå för i någon kö då och då.
Just det.
Inte alla gånger.
Nej.
Men någon gång då och då. Mm. Och det var ju jättetufft när man var 26 bast. Mm. Det var ju härligt.
Var du med till slutet?
Nej.
Okej. Okay.
Det var jag inte. Mm.
För vad drog dig bort därifrån, så att säga?
Jag hade varit där i 4 år. Jag tröttnar nästan alltid på saker. Och kände att, herregud, jag börjar närma mig 30. Jag kan inte hålla på med det här jävla mediafjantet. Hålla på och fjanta mig i tv. Det fanns ingen. Jag hade aldrig drömt om det. Jag hamnade bara i det. Jag hade skitkul när jag gjorde det, men det var ju inte på riktigt.
Mm.
Så jag tänkte väl att nu får jag faktiskt ta och kanske skärpa till mig och göra någonting vettigt. Så då slutade jag. Bara för att bli uppringd av en producent som skulle göra ett barnprogram på Sveriges Television.
Okej. Okay. Mm.
Som heter Myror i brallan.
Och det tog du?
Och jag fightades med näbbar och klor för att inte ta det jobbet.
För att inte ta det?
Ja. Mm. Nej, men jag tänkte, nej, men här, jag har ju ändå någon sorts liten status i den här ungdomskulturen. Den kommer ju dö om jag gör ett barnprogram så töntigt.
Mm.
Men Ulrika, hon tjatade på mig och tjatade på mig, och det är nog det bästa jag har gjort i mitt liv.
Vem är Ulrika?
Ulrika, hon gick en producentlinje på vad heter det? DI. Dramatiska institutet, de hade en tv-producentslinje. Det var första året de hade det. Och hon hade sålt in till SVT att hon skulle få göra 6 stycken provprogram. Hon skulle få göra ett naturprogram för sexåringar. Och hon skulle få skaffa liksom. Och då ville hon att jag skulle göra vara programledare för det. För hon ville inte ha någon som hade syns tidigare.
Mm.
Så då tjatade hon och tjatade. Och till slut så sa jag att okej, ja, men vi kan väl snacka om det.
Mm.
Och då satt vi på ett möte på SVT och så diskuterade vi vad är liksom ett naturprogram för barn. Och jag bara så här, hur tråkigt är inte det här? Och så visade hon mig ett danskt barnprogram. Och mitt i det här barnprogrammet så plockade programledaren fram en liten scen. Alltså så här, en liten scen som man kunde lyfta upp med en liten ridå. Och så drog han undan ridån, så var det en virvel och där inne låg det en bajskorv.
Mm.
Och så sa han så här, vems bajs är det här på danska? Liksom. Och så var det, ja, det var inte ett djurbajs utan var någon annans bajs. Och där klack det till någonting. Och då hittade vi på gissa bajset.
Mm.
Och då kände jag, och det var någonting som hände där. Jag tyckte att, gud, det här. Jag visste inte det, men det här älskar jag.
Mm.
Och då gjorde vi det, och då gjorde vi de här sex provprogrammen. Och Mirre Brallan gick väl i 15 år eller någonting.
Mm.
Så det var en otroligt häftig stund i livet.
Men det där är ju, tycker jag, det verkar som lite problematiskt för en programledare. När man väl har börjat jobba med barn,
mm,
så verkar det vara lite svårt att växla över till vuxna.
Ja, det är nog kämpigt för många.
Mm.
Tror jag.
Men du hade aldrig de ambitionerna, eller?
Jag hade aldrig de ambitionerna. Alltså, jag hittade ju hem när jag gjorde Mirre Brallan, mm, på något sätt. Mm. Oj, det är det här jag ska jobba med barn. Eller för barn. Så jag hade inga tankar på något annat. Men sen så, jag kunde ju växla över, uppenbarligen. Jag har gjort ganska mycket på SVT som för en vuxen publik,
mm,
också. Men jag hade inte det i tankarna då. Jag hade inte heller då någon sorts karriärsplan överhuvudtaget. Det har jag aldrig haft. Så nej.
Mm.
Jag ville bara in och gissa bajset med ungarna. Och det var så långt min horisont sträckte sig då.
Jag tänker så här att det är ju det här som vi kanske då ska undvika i viss mån. Men 2011 så dras ju mattan bort under fötterna på dig. Liksom. Och jag tänker bara, många av oss läste ju liksom rubriker och så vidare. Kan du säga någonting om hur den resan var för dig som var i center?
Ja, det kan jag göra. Alltså, jag kan ju säga att det var en fruktansvärda 3-4 månader för mig, och det var kaffeskvaller för resten av världen.
Mm.
Men så ser man det inte inifrån. Alltså hade jag vetat att så här, folk tycker en del och sen så går de vidare med sina liv, men det fungerar inte så i sådana situationer, utan man blir oerhört självmedveten och man är helt övertygad om att allt är över och att människor hatar eller har en massa känslor som man inte är van vid att de har för en, och att de tycker en massa saker och så. Och det är en hemsk resa för vem som helst att gå igenom. Och folk gör det liksom. Det händer ju folk med jämna mellanrum. Och inte i media, utan privat. Att de utsätts för människors... Att de känner att människor inte tycker om dem eller sådär. Och det är hemskt. Man vill ju vara omtyckt.
Mm.
Så den resan var ju hemsk. Men det finns ju också väldigt fina... Jag har också otroligt fina minnen från den perioden.
Okay.
För människor... För jag märkte ganska snart hur snälla människor är. Och tycker de om en så visar de gärna det. Om man är i trubbel eller om de ser att man mår dåligt. Jag kan berätta en historia som finns kvar i mig och som förmodligen kommer finnas kvar i hela mitt liv. Och det var att det här var bara efter några veckor, och vi skulle köra från västkusten där jag hade varit. Och jag var tvungen att åka till Stockholm. Och Loa var tvungen att... Det handlade om jobb. Min sambo skulle jobba och Loa skulle gå på dagis och sådär. Och jag låg liksom... Alltså fysiskt så låg jag i baksätet på bilen. För jag orkade inte liksom... Och det kan man tycka är liksom så här, det låter så löjligt, men det var så. Och då stannade vi någonstans i Sverige.
Vänta, du ligger i baksätet för att folk inte ska se dig?
Ja, och för att jag inte har orkat titta på världen.
Okay.
Jag är bara trött och ledsen. Och vi är tvungna att stanna, skitsamma, vi är tvungna att stanna och äta. Och jag inser att jag måste gå ut ur den här bilen. Jag hade inte träffat någon annan människa på 2 veckor kanske. Jag var tvungen att gå ut ur bilen, jag var tvungen att ta Loa i handen och gå in på den här restaurangen och ställa mig i kön, och jag var tvungen att beställa och äta den här maten och sådär. Så jag går ut med Loa, jag är spänd i hela kroppen, tycker det är skitjobbigt och tror att människor tittar. Det gör de ju inte, vet ju jag nu. Jag har ju lärt mig det. Folk säger, ja, går han, eller honom vet jag inte vem det är, eller sådär. Men man känner så. Så jag gick in där, var oerhört spänd och ställde mig vid för att beställa. Och då var det en sån här typisk vägkrog. Du vet, en disk och så är köket bakom. Så går jag fram till kassörskan och säger, ja, Loa, vad vill du ha? Och så där, ja, vill jag ha köttbullar? Ja, men kan vi få köttbullar? Jag liksom hukar med huvudet. Då vände sig kocken om. Han var en enorm man. Han var kanske 1,90, stor, tjock, starkt. Så tittar han på mig. Så han spänner ögonen i sig. Så släpper han liksom stekspadar och sådär. Så går han ut från köket på väg till mig. Och jag bara, fan. Jag orkar inte det här. Fan jobbigt. Jag spänner hela kroppen. Så kommer han fram och så lägger han en hand på min axel. Och så säger han, hej Ola. Du är min dotters största idol. Hon skulle älska att om hon fick träffa dig här idag. Du vet, det kommer gå bra. Jag lovar dig.
Mm.
Och så kramar han mig. Och så gick han in i köket igen. Mm. Och jag stod där. Och du ser ju på mina ögon att jag blir nästan tårögd nu när jag tänker på det.
Mm.
Och den lilla stunden. Han, den här kocken som jag inte vet vad han heter. Och jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter. Vände på saker för mig på något sätt där.
Mm.
Och fick mig att så här, sträcka på mig och känna att, nej, men vad fan. Kom igen nu, Ola.
Mm.
Människor är fina och vackra. Så det var sådana saker som hände mig hela tiden sen.
Mm.
Och jag har lärt mig att gamla tanter, de är jävla sköna. De har varit runt kvarteret många gånger.
Mm.
De kommer gärna fram och säger, hörru lilla pojk, det kommer gå bra det här.
Mm.
Du är fin du. När man är på Willys och sådär.
Ja, vad fint.
Så det var mycket sånt.
Mm.
Och det var ju skillnaden mellan att faktiskt krascha fullständigt och sen, istället för att, som det blev för mig, att det blev ganska bra, ganska fort.
Mm. Men ofta när människor, eller så här, jag vet inte varför jag ska dra in mig själv i det här, men jag kan bara dra, alltså så här, en parallell, tänker jag att jag gick igenom ett jävligt jobbigt skede med en sjuk förälder liksom, som låg för döden i princip. Och jag hade då, var Love kanske ett halvår eller någonting sånt där.
Mm.
Och det var så jävla fint att han var med mig.
Mm.
För det gjorde att det gick liksom inte att gå in för mycket i det där.
Nej,
om du förstår vad jag menar.
Absolut, så är det.
Och så, jag tänker, var det så lite för dig också? Du var ju ändå tvungen att fungera hemma lite.
Det. Verkligen.
Mm.
Verkligen. Men så var det ju.
Mm.
Precis så som du säger, att man får ju sträcka på sig. Och jag menar, det som hände mig var ju liksom, det var ett stort mediepådrag och grejer, men det var ju inget livsavgörande på något som helst sätt, så det fanns ju någon sorts kraft kvar liksom, men som jag minns det, så är det klart att man är stark för sina barn och fungera. Men det var ju jävligt jobbigt.
Mm.
Men sen var det över på något sätt. Och det är därför också som jag inte känner något behov av att prata så mycket om vad som hände och varför och på vilket sätt och sådär. För det är liksom, it's gone.
Mm. Ja, jag förstår.
Och det definierar mig inte för mig själv.
Nej. Ja. Va, liksom, för i, du sa ju dock alldeles nyss här att det, du tänkte så här, allt är över. Och det såg ju också ut som att allting var över, för du förlorade alla uppdrag och så här. Men vad liksom... Va?
Det ser ju ut så som att man förlorar alla uppdrag. Jag förlorade...
Kamratposten som du var chefredaktör för och SVT.
Ja, Bonnier Magazine satt med mig och sa så här, det är ditt beslut, Ola.
Okej.
Okay. Ja, de var fantastiska. Jag kände att jag ville inte vara en belastning. Jag slutade på Bonnier. Jag hade en fantastisk chef där som verkligen var så här, vi tar oss igenom det här om du vill. Liksom. Vi älskar dig och vill ha dig här. Det är ditt beslut. Okay. Jag slutade.
Mm.
Det som hände var att, de ställde in några program på SVT.
Just det.
Att jag inte blev återvald till Bris styrelse.
Mm.
Fine.
Mm.
Det var väl ungefär det.
Ja, okay.
Men det såg absolut ut så. Och kände så för alla runt omkring att allt var över och jag förlorade alla uppdrag.
Mm. Vad var ditt första jobb efter kraschen inom situationstecken?
Då ringde chefen för ITV Studios i Sverige. Och det gjorde han i stort sett mitt i det här. Och sa, tjena, vi behöver en programutvecklare.
Mm.
Men har du inte ringt fel nu? Nej. Vad menar du? Det är ju dig jag vill ha, Ola. Jaha.
Mm.
Och så jag började jobba där nästan omgående.
Okej.
Så det var ju fantastiskt. Det är också roligt. Jag har jobbat en del med Sean Banan. Eller jag har ju skrivit texter till i stort sett alla hans låtar. Och hans första album som han släppte efter den här Kingen-låten när han hade varit med, när han blev stor, det första albumet där, det skrevs ju den, texterna till det skrevs den sommaren.
Ah, okay.
När allt det här hände. Så å ena sidan så satt jag hade ångest och mådde skitdåligt och var ledsen, och å andra sidan så satt jag och skrev riktigt röviga rim till Sean Banan.
Mm.
Det var väldigt rolig kontrast.
Kan vi bara lovebomba honom lite?
Sean, ja.
Ja.
Sina, absolut. Vi kan lovebomba honom hur mycket som helst. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt stort bultande hjärta hos en människa som är otroligt driven och vill så otroligt mycket. Och som jag tycker borde få långt fler chanser än vad han får.
Mm.
Han kämpar på nu.
Mm. Du gav dig ju väldigt många år av ditt liv att jobba liksom med och för barn, som du sa själv. Vad är det liksom som gör att du är bra på det?
Jag vet inte.
I början hade du inte barn själv heller, vilket man kanske inte måste ha. Men...
Nej, det måste man verkligen inte ha. Jag tror att... Jag förstår 10-åringar. Och jag vet inte riktigt varför jag gör det. Men vi förstår varandra och vi gillar varandra. Och jag tror aldrig att jag har behandlat... Jag tror de känner sig schysst och respektfullt behandlade av mig. Och jag har vinnlagt mig vid att det ska vara på det viset också.
Mm.
Och jag har älskat att göra det. Och sen så finns det så här... Det engagemanget växte i oss med ju mer jag jobbade för barn. Jag tycker det är viktigt att säga för barn. De som jobbar med barn, det är lärare och barnläkare och sådär. Ibland har jag med barn att göra, men jag jobbar för barn. Men jag tycker, där växte också ett engagemang för liksom barnrättighetsfrågor och sådana saker. Som jag tycker, och jag börjar se på... Det finns... Barnkultur är så himla fint att jobba med. Men det är ingen som riktigt tar det på allvar, på riktigt.
Mm.
Det är så viktigt. Barnen är så viktiga. Men när väl, liksom, till syvende och sist så är de ju inte det. För de är ju inte, för vi förstår oss inte riktigt på dem.
Mm.
Och de drar inte in lika mycket kur. Och man kan inte göra reklam för barn, så då kan man inte riktigt jobba. Och så vidare och så vidare. Så det är... Och samhället vinnlägger sig om att berätta om hur otroligt viktigt det är att ta hand om barnen. Liksom. Och det går att göra det. Det handlar om resurser och det handlar om en vilja. Men vi gör det ändå inte. Mm. För det, liksom, det kommer, det försvinner lite. Och det där blir jag irriterad på. Och då blir jag liksom lite tjurig. Och då vill jag göra det ännu bättre. Mm. Och då tycker jag så här, nej men jag ska fan... Jag tycker det är viktigt att jobba med ballkultur. Och jag vill att människor ska tycka att det är viktigt. Jag kommer ihåg första året på Wild Kids så kom SVTs programchef. Vem det nu var då. Det var en kvinna som var chef för barn. Och hon kom i en risig Volvo till inspelningsplatsen. Det var hennes Volvo. Jag kommer ihåg att jag sa till henne, vad fan är det för bil du har? Du representerar ju liksom barnkulturen. Kom i en skitsnygg Merca i en dräkt så kan det bli lite respekt till slut. Och lite så tycker jag det ska vara. Jag tycker att liksom, folk som jobbar med barn och för barn, de ska vara lite kaxiga, lite rakare i ryggen.
Mm.
För det är viktigt på riktigt, men det är också en klyscha att säga att det är viktigt med barn för folk, men det är ju det.
Mm. Ja, men där tänker jag liksom att de grejer som verkligen så här har poppat under den tiden som jag har varit vuxen, alltså om man kollar på, alltså Tippen minns jag väldigt tydligt liksom, som ett format där barn faktiskt så här, ja, men togs på allvar.
Mm.
Eller dina program, eller ja, nu kommer jag inte på någonting nytt. Ja, men man kan väl kolla på liksom... Det finns säkert YouTubers, jag menar Love och Salvador, mina barn älskar ju I Just Want To Be Cool till exempel,
det,
som ju
precis.
Liksom ja, som tar kids på allvar, eller de gör innehåll för barn, men det är bra på riktigt.
Jag menar, SVT gör ju fantastiskt innehåll för barn. Jag kritiserar inte innehållet för barn, jag kritiserar möjligtvis inställningen i stort.
Ja, just det.
Väldigt många barnkulturmänniskor, alltså barnlitteraturförfattare och barnprogramledare och så vidare, och folk som jobbar med, kan gå lite hukade ibland i sammanhang där de rör sig i liksom vuxenkulturvärlden.
Mm.
Man vet att man är inte är riktigt lika mycket värd. Och det visar sig i hållningen.
Mm. Lite styrmodligt behandlade.
Ja, precis. Mm. Fan, sträck på er. Kör.
Mm.
Vi är viktiga.
Du, kan du säga någonting? För har du då av och an sedan 2011 jobbat med att utveckla tv?
Ja, det har jag gjort lite grann. Och så producerar jag ju tv också.
Mm.
Så det är så lite, så det har jag jobbat med, och sen har jag ju skrivit.
Ja. Och skrivandet har vi lite grann avhandlat, men kan du säga någonting om processen att utveckla tv? Jag tycker det är spännande.
Ja, alltså det brukar ju fungera som att ett tv-bolag berättar för en tv-kanal berättar för bolagen ungefär vad de letar efter. Och så får man sätta sig ner några stycken och sen så funderar man, jaha, vad ska vi göra för tv-program då som är på det här temat, och sen så håller man på med det där tills man har någonting. Det är ett väldigt, väldigt, väldigt märkligt jobb. Det är väldigt väl avlönat för att man inte ska få några rättighetspengar om det skulle säljas över hela världen.
Ah, okay.
Och man får nästan aldrig igenom ett program. Det är väl ungefär så. Det, är liksom, det finns ett antal människor, jag vet inte hur många de är, 100 i Sverige, som jobbar med programutveckling för tv-bolag. Mm. Och det är väldigt sällan de faktiskt får igenom någonting.
Jag har ju många vänner som gör det, liksom, ja. Eller som har gjort det och som sen slutar. Därför att jag tänker att i jobbet ingår ju liksom att även om du är pissduktig, så blir det för det mesta stolpe ut.
Ja, ja. Man förlorar ju nästan hela tiden.
Ja. Mm. Hur är det psykiskt liksom?
Ja, alltså jag är egentligen fel människa att prata med det här om. För jag... jag tror inte jag brydde mig så mycket. Alltså, okay. Jag tror att det var... Jag menar, det var ett stopp på vägen att programutveckla, och jag tycker att det var roligt.
Okay. Men nu var det länge sedan sist.
Men nu var det ett tag sedan. Jag gjorde det. Jag programutvecklade ett program för SVT som SVT tog, som Babben gjorde. som gick en säsong.
Okay. Och det var inte bäst i test?
Det var inte bäst i test. Det hade jag gärna programutvecklat. Men, men jag tror att det är ett format.
Ja, precis. Det är engelskt, tror jag.
Ja.
Och vad, som tv-producent då, vad har du gjort där?
Där har jag ju, dels har jag producerat några stora show. Jag gjorde en stor show med Lisa Nilsson och en stor show med Thomas Ledin för några år sedan nere i Göteborg. När de hade helkvällar på stora teaterna. Men nu senast har jag producerat Veckans brott för Sveriges Television.
Ah, okay. Mm.
Och jag gjorde någon diabetesgrej med Peter Gide för TV3 och sådär. Och sen har jag redaktörat en del. Jag är redaktör på Mästarnas mästare.
Okay.
Skriver manus åt Micke och tar hand om de här minnesfilmerna.
Mm. Men skulle du vilja programleda igen?
Jag får ju den där frågan ganska ofta. Alltså även på SVT. Sådär, vill du hoppa igång? Vill du göra någonting? Och jag är jättekluven till det.
Mm.
Nu funderar jag på att jag skulle vilja göra ett playprogram om att bli 50. Mm. mest för att det eventuellt skulle innebära att jag kunde få gratis tillgång till en tränare som skulle få igång mig att träna. Mm. Men jag har ingen längtan efter att göra den stora fredagsunderhållningen. Eller liksom ge mig in i rampljuset på det viset. Det har jag inte. Jag tar inte strategiska beslut för att närma mig en möjlighet att bli programledare igen.
Mm.
Men skulle det dyka upp någonting som jag tycker är så här... Ja, men det här är ju jätteroligt. Det är ett fantastiskt jobb. Det är klart att jag skulle vilja vara programledare igen. Om det är rätt program i rätt kanal. Men jag vet ju också att det innebär saker och kostar saker och sådär. Så det... jag är kluven.
Mm.
Jag fick ju liksom ett uppsving här precis i folks medvetande. Eller i en generations medvetande som har varit väldigt spännande de senaste 3 månaderna. Jag var med i... Det finns en YouTube-kanal som heter Random Making Movies. Och Kulan, som hans smeknamn är, märkligt, heter ju egentligen William. Och han var med i Wild Kids 2007.
Mm.
Och ingen mer med det, men sen blev han jättestor YouTube. Jag fattade inte hur stora de var. Och så nu för i år så bestämde de sig, det här gänget på 3 killar, att de skulle titta på den säsongen 2007. Och 2007 var den absolut största säsongen. Det var så här miljontittning och det är den mest legendariska finalen. Och Ville var hjälten på slutet och sådär. Så de skulle sätta sig och titta igenom det här på sin YouTube-kanal. Och det där exploderade och det blev någon sorts... nostalgisk hysteri bland alla 18, 19, 20-åringar.
Mm.
Och jag besökte det där programmet och, på YouTube. Och då vändes ju all den här... Jag blev ju projektionsytan för hela den här generationens lyckliga barndom på något sätt. Så det bara rasslade ju. Från en dag till en annan så hade jag liksom... Jag var ju en helt vanlig sådär 927 följare på Instagram-kille liksom. Och har aldrig brytt mig egentligen. Så hade jag 18 000 helt plötsligt.
Oh, wow.
Och har fått så mycket kärlek av den här generationen i 3 månader här. Och de skickar bilder och de leker Wild Kids på sina studentmottagningar. Och jag skickar videohälsningar hit och dit och sådär. Och jag blev ju jätte... Och jag har liksom... Telefonen är knökfull med kärlek från den här generationen. Och det är en superhäftig upplevelse.
Ja, vad fint.
Ja, jättefint. Jag är superglad för det. Och sen samtidigt så blev det helt plötsligt så här... Att det där blev en sån här bekräftelsegrej. Och helt plötsligt så här... Ja, men... Jaha, nu har jag en massa följare. Hur fungerar det? Och ska man... Hur ska jag tillfredsställa dem? Behöver jag tillfredsställa dem? Ja, men då... Så då började jag ju liksom... Helt plötsligt så blev det ju inte ett privat konto längre, utan nu börjar jag försöka tillfredsställa massa människor. Och helt plötsligt, och nu känner jag så här, men gud vad jobbigt det här är. Mm. Och det här kan man ju inte hålla på med. Och vilken oerhörd respekt jag har fått för influencers och människor som ägnar sig åt det här.
Mm.
Vilket jävla jobb de gör. Och vad jobbigt. Och är det bra? Och liksom... Fan, blir en bättre människa av att hålla på det här viset? Jag vet inte. Det är väldigt många kluvna känslor kring det här.
Ja, just det. Ja, ska du ge dig in i programlederiet igen, då kanske det är ett annat landskap än det var när du var där sist.
Ja, verkligen. Mm. Det är ju det. Och en mycket, mycket direktare kanal till att berätta om man är liksom fantastisk eller fullständigt usel och inte borde få leva.
Ja, just det.
Och jag är inte säker på att jag är intresserad av en del av det där.
Mm.
Så det, men det, de är väldigt, väldigt, väldigt gulliga. Och det är jag oerhört tacksam för. Det är fantastiskt att så här från ingenstans, för jag har ju varit borta, jag har inte syns på 7-8 år, helt plötsligt få en inbox fylld av kärlek för någonting man gjorde. Så det är ju, jag är jätteglad för det.
Mm. Vad vet du om din framtid då?
Absolut ingenting. Och så har det egentligen varit hela mitt liv på något sätt. Det blev så. Att jag har levt ett liv och kommer leva ett liv där jag vet väldigt, väldigt, väldigt lite om min framtid. Jag vet inte vad jag kommer bo. Jag vet inte vad jag kommer jobba med. Jag har väl vissa förhoppningar. Och så får vi se om de infrias. Och gör de inte det så kommer andra förhoppningar att ta vid. Och, så jag vet inte.
Mm.
Måste man?
Nej, men du vet väl kanske lite grann om hur det kommer, alltså med böckerna och det.
Ja, alltså jag har ju, vi ska ge ut massa böcker. Kung Pao-böckerna kommer slå ner i Sverige som en bomb den 2 september. Och sen så får vi se om det är en riktig bomb eller om det är en pysbomb. Mm. Och sen kommer vi fortsätta att kämpa med det och ge ut 2 böcker nästa år och 2 böcker året därpå.
Har ni liksom ett långsiktigt kontrakt på dem?
Nej, men jag har kontrakt på 3 böcker till att börja med.
Okay.
Men den planen ligger ju redan för att ge ut 4:an och 5:an, så att säga. Alla tror ju på det här.
Mm.
Men man tror, för sätt inga berg, vill jag få säga. Men vi får ju se hur det går. Och det vore ju ett fantastiskt, det är ju ett fantastiskt liv att få skriva lite böcker i skymundan och tjäna pengar på det. Men att tjäna pengar på att skriva barnböcker i Sverige är ju väldigt, väldigt svårt. Antingen måste man ha skrivit väldigt många böcker så att de lånas ut på biblioteken mycket och liksom driver varandra. Eller så måste man ha liksom verkligen träffat rätt för jag menar, marknaden är oerhört begränsad. Mm. Våra böcker är ju så här riktade till 9-12. Det är 400 000 människor. Vi kommer inte sälja 400 000 böcker.
Mm.
Det är ju så att säga.
Men finns det planer på översättning då? Så?
Det funkar ju så att en agent försöker sälja in det här någon annanstans. Och så, då ska ju ett annat land, ett annat bolag någon annanstans säga så här, men det här vill vi översätta och sälja det. Men det är klart att vi hoppas på det. Vi har ju skrivit en bok som är väldigt oplacerbar rent geografiskt.
Ja, men det har varit min känsla med dina barnböcker hela tiden, att de har så här bra namn för översättningar och så.
Ja, precis. Ja,
är medvetet?
Ja, eller snarare kanske inte en direkt tanke så här, det här ska översättas, så då, för man kan ju byta namn i en översättning om det skulle vara så.
Mm.
Utan det är väl snarare att det är bra namn som är lite bredare, som inte placerar någon i, liksom, i Västerås.
Nej, okej. Okay. Mm.
Att det inte är Torbjörn.
Mm, nej,
för då är det så här otroligt svenskt. Och mina böcker har inte varit i den världen. De har varit bredare och så. Då får man leta efter. Där heter de Andy och Isabel. Och här heter de Sam och Aisha. Och så där. Det blir lite... Världen växer då för läsaren.
Smart.
Man läser Sam, så kan Sam komma var som helst ifrån.
Mm.
Det är ju så. Torbjörn kan inte komma någon annanstans ifrån en Västerås.
Nej. Nej, så är det.
Ja.
Ska vi säga ungefär så?
Ja, det kan vi väl göra.
Ja. Stort tack för att du tog dig hit, ska jag säga, om en liten stund. Först ska jag fråga, vill du rekommendera något?
Läs Ernst Hemingways Den gamle och havet. det är mitt tips. Den ligger precis framför mig. Jag förstod att Jonas Gardell hade haft en sån underlägg.
Just det, ja. Till sin tekopp.
Till sin tekopp.
Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua i Värvet?
Jag tycker att du ska... Jag bara funderar på... Måste det vara en känd människa?
Nej, vad fan. Kör vad du vill.
För jag har nämligen tröttnat på att... Jag skulle vilja att du intervjuar någon som faktiskt har någonting viktigt att säga.
Har du någon organisation som du gillar? Eller så?
Jag satt ju i styrelsen för BRIS, men det är ju, den gillar jag ju supermycket.
Mm. Finns det en människa där du tycker att jag ska intervjua?
Ja, du ska ju intervjua generalsekreteraren i så fall. Jag vet inte vem det är nu faktiskt. Men det kanske kan vara bra att någon gång... Zlatan. Det hade varit fantastiskt om du intervjuade Zlatan.
Mm.
Faktiskt.
Tycker jag med.
Ja, för jag tror att du hade kunnat komma åt det som alla vi som har följt honom aldrig riktigt... Det här som man inte kommer åt med honom. Mm. Är han en skithög eller är han fantastisk? Man vet inte. Jag tror att du hade kunnat avslöja det.
Mm.
Det är mitt svar.
Tack så mycket. För
skit i BRIS. Ta Zlatan.
Tack för idag.
Tack.
Ja, Ola Lindholm. Och om du blir sugen på att läsa Kung Pao, finns de att köpa eller förboka ungefär nu. Sök på internet och du ska finna. Med det tackar jag för visat intresse. Vill du mig eller oss något, så är mejladressen varvet@triumf.se och Instagramkontot heter helt enkelt Varvet. Vi hörs om en vecka om inte förr. Tack för idag. Hej då.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. Houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.